kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringar ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Som sagt, bibelförklaringar från Värnamo kyrka kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen här i närradion på måndagar klockan 19-20. Då lämnar vi över till Håkan Sundliden och det är del 13 vi får lyssna till i bibelförklaringarna.
Välkomna till bibelförklaringen den här tisdagen. Också ni vid radioapparaterna. Nu har vi haft uppehåll en vecka, så att det är skojigt att se att ni är här igen. Och dessutom när det är så fint väder som det är idag, så kan man ju tänka sig att det skulle bli manfall, men det har det inte blivit. Nu ska vi ha 5 tisdagar i rad. 5 tisdagar i rad. Sen blir det ett uppehåll på en vecka. Det är då vi är på vår församlingsresa i Italien, så vi är borta där 10 dagar. Men 5 gånger från med nu alltså. Och vi ska börja i Matteus 5, vers 17 och följande, som handlar om lagen. Men jag tror vi ska be om Guds närvaro till att börja med. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi återigen har fått samlats i den tron att du är mitt ibland oss. Att du är vår läromästare. Att du vill tala till oss genom ditt skrivna ord. Att du vill tala till oss genom din ande. Att du vill göra ordet levande och verksamt för oss. Så att vi både förstår och kan tillgodogöra oss och tillämpa det på olika sätt i våra liv. Herre, du ser vad vi behöver bäst just nu var och en. Tack för att du kan undervisa var och en på ett personligt sätt. Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som sagt, jag tänkte vi skulle syssla med avsnittet Matteus 5, vers 17 till och med 20 ikväll. Och bara som en kort repetition då. Ni minns att innan där, när Jesus talar om att vi är jordens salt och världens ljus, så säger han också att i den 16:e versen, som är alltså precis övergången då till det vi ska syssla med idag, så säger han: så skall ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Och det här är ju en väldigt tydligt judiskt perspektiv. Därför att det är genom de här goda gärningarna som det blir uppenbart att vi älskar Gud. Det är genom våra gärningar som ljuset lyser. Men då är det inte vilka gärningar som helst. Och det är absolut inte frågan om att vara moralister eller präktiga på något sätt. Utan det handlar ju om att lyda lagen. Alltså Toran, lagen, är ju den som det judiska folket ska hålla sig till. Och när man håller sig till lagen, inte bara pratar om den, utan man försöker tillämpa den i sitt liv, då blir det uppenbart för omgivningen att här har vi människor som försöker och som vill leva efter Guds vilja. Och det är det som är själva ljuset. Så lyskraften ligger i vår lydnad i förhållande till Guds ord. Så vi inte kommer fel när vi läser det här med att våra gärningar, om våra goda gärningar, att de ska lysa. Det är just det här lydnadsförhållandet som gör att det blir lyskraft. Det är det som är vittnesbördet. Det är det som visar att vi är riktiga troende. Och på sätt och vis kan man väl säga att det är likadant för oss. Och i synnerhet när vi behandlas orättfärdigt, eller när vi får motgångar och prövningar av olika slag, om vi i ett sånt läge ändå kan vara generösa och tacksamma emot Gud och leva evangeliets glädje, då blir det ett vittnesbörd som talar väldigt starkt. Och därför så har det ju alltid varit så att kyrkan vittnar som bäst när den har motgång, när den är söndrig, när den är förföljd och den är i nöd och knipa på olika sätt. Då lyser den som starkast. Och det kan också vara en förklaring till att det lyser så svagt i vårat land. Men det kan ju ändra sig. Så det får vi, framtiden får vi lägga i Guds händer. Men det är den principen här alltså. Att Guds ord förverkligas i vår gemenskap. Och att folk runt omkring märker det. Det är det som är kraften. Det är det som är principen. Det är det som är kraften i vittnesbördet. Och då när det är sagt. Då kommer vi över på nästa fråga, nämligen hur ska det då gå till i praktiken när man återspeglar Guds eller himmelrikets vilja? Hur går det till i praktiken? Och då har jag valt att ta fasta på den här överste prästen som är Simon den rättfärdige, som sa att hela universum, hela livet, det hänger på tre pelare eller kretsar kring tre axlar, nämligen lagen, gudstjänsten och gärningarna. Det är de tre nyckelbegreppen i den judiska tron. Och man kan mycket väl läsa bergspredikan på det sättet. Så att det vi har framför oss, det är alltså att läsa om hur det kristna livet förverkligas genom lagen för det första, och för det andra genom gudstjänsten, och för det tredje genom de goda gärningarna. Och det första tredjedelen då, genom lagen, det är alltså det parti som handlar om, eller som sträcker sig från kapitel 5, vers 17 och kapitlet ut, det vill säga till och med vers 48. Hela det avsnittet, eller resterande avsnittet av kapitel 5, handlar om hur vi förverkligar våra liv genom lagen. Och det är det vi kommer att syssla med de närmaste gångerna. Och det här resterande delen av kapitlet kan vi i sin tur dela upp i två delar. Två huvudavsnitt. Nämligen det första som är från vers 17 till och med 20. Och som handlar om lagens giltighet. Jesus talar om vårt förhållande till lagen. Och det andra huvudavsnittet är följaktligen från vers 21 och resten av kapitlet. Där Jesus ger sex exempel på hur lagen ska förstås. Så det första är principiellt om lagens giltighet. Och den andra delen är sex stycken olika, mer eller mindre kontroversiella exempel. Men så långt hinner vi väl knappast ikväll. Utan vi får nu hålla oss till verserna 17 till och med 20. Jag tror jag avslutade förra gången med att säga någonting om lagen, Toran. Och får nog ta med det nu också så att vi kommer rätt här från början och får en riktig utgångspunkt. Därför Toran, som alltså översatt med lagen, det är ju inte att uppfatta som en västerlänning uppfattar lagen. För när vi tänker på lagen, då tänker vi oftast på överträdelser, synd, straff, skuld, skam och så vidare. Det är vad vi tänker när vi tänker lagen. Vi tänker juridiska termer. Men så tänkte man inte alls i det judiska sammanhanget. Därför där är lagen helt enkelt Guds tilltal, Guds ord till oss. Det och ingenting annat. Och Guds ord är lika mycket evangelium och beskydd och välsignelse och så vidare. Det är helt enkelt vägledning och fostran och mycket, mycket sånt. Så det har väldigt lite egentligen att göra med den juridiska aspekten, även om den finns också. Men det är inte den dominerande aspekten. Så därför borde man översätta Toran med något annat än lagen, eller åtminstone associera. Och då skulle man kunna översätta det med Guds ords undervisning eller någonting sånt, va? Och då handlar det, som ni förstår, om allt det som utgår ifrån Guds mun. Inte bara om det skrivna. För saken är ju det att det här gavs ju först muntligt. Moses fick ju hela lagen, om jag uttrycker det så nu, även använder det ordet trots allt fortsättningsvis. Han fick ju hela lagen muntligt. Profeterna fick ju sina budskap muntligt och genom drömmar och visioner och så vidare. Så det är ju först i nästa steg som det har skrivits ner. Och det här är viktigt att komma ihåg. Därför att det betyder att Det går alltså att tränga bakom det skrivna ordet. Det går att söka bakgrundsförståelse till det skrivna ordet. Och man måste inte köra fast på någon sorts fyrkantig bokstavstro, som om allting stod och föll med det, va? Utan man måste se att det finns ett sammanhang bakom. Dessutom är det så här för judarna att inte allt har skrivits ner, utan en del har fortsatt att förmedlas muntligt. Och mycket av dem, utav den muntliga traditionen inom judendomen, räknas också som Toran. Alltså som att det är gudomlig undervisning, även om den inte, som sagt, har skrivits ner. Det är det som kallas för Mishna, eller översatt då i våra översättningar med de äldstes stadgar. Och det var ofta om just de äldstes stadgar som Jesus hade sina kontroverser med de skriftlärde. För där handlade det ju väldigt mycket om vad som var utav Gud, så att säga, och vad som inte var utav Gud och hur man skulle förstå det. Det här Mishna var som sagt en muntlig tradition, men den skrevs ner också den, men först på 200-talet efter Kristus. Så den fanns inte nedskriven på Jesu tid. Och senare så skrevs också det som var utanför Mishna, alltså alla andra rabbinska tolkningar skrev också ner. Och de skrevs kanske ner framåt medeltiden, alltså runt 1000-talet efter Kristus. Det är de samlingarna som kallas för Talmud. Och de finns i olika versioner. Så att till exempel finns den jerusalemitiska Talmud, en samling av judisk-rabbinska tolkningar som består av 12 volymer. Alltså det är ju tjockare än själva Bibeln. Och det finns också en Talmud ifrån Babylonien som kallas också den babyloniska Talmud. Också en sån här judisk samling med bibelutläggningar som består av inte mindre än 60 volymer. Nu tror jag inte att det är liktydigt med Torah, men det ligger i Torans förlängning. Men det Jesus syftar på i första hand, det är ju det skrivna, det vill säga de 39 böckerna. De 39 böcker som finns i det vi kallar för Gamla testamentet. Det är ett Toran hos Jesus. Så det var någonting om det. Sen så en annan sak som jag gärna vill ha med om Toran eller om lagen. Även om vi nu inte fördjupar oss i allting som kan sägas om Toran. För det kan vi inte göra. Men det måste vi göra när vi kommer till Paulus och Galaterbrevet till exempel. Då måste vi fördjupa det här perspektivet med Toran. Men just nu behöver vi inte göra det, utan vi tar bara lite så att vi får en rätt utgångspunkt, så att säga. Men då ska det sägas också om Toran att, vet att i skolan fick man lära sig att den judiska tron är en bokreligion. Så heter det i läroböckerna. Och det vill jag påstå inte är riktigt. Och man säger inte bara att det är en bokreligion, utan man kan också höra långt in i kristna sammanhang att i den judiska tron där håller man sig till bokstaven, men i den kristna tron där håller man sig till evangeliet. Bokstaven och anden spelar man ut emot varandra. Och då har man verkligen kommit snett i sin förståelse utav Gamla testamentet. Och jag ska ge tre exempel. Det första exemplet är bara det att jag påminner er om hur började den judiska tron. Den började inte med att Moses fick lagen. Den började inte med bokstaven. Den judiska tron började ju 400 år tidigare. Nämligen med att Gud kallar Abraham. Och Gud talar till Abraham och säger till Abraham: jag har utvalt dig. Vilket ju inte är Abrahams fel, om jag får uttrycka det så. Det är ju Guds initiativ. Jag har utvalt dig, Abraham, och jag kallar dig till ett löftesland. Och du ska få så många barn så att de blir lika många som stjärnorna på himlen eller som sandkornen på sandstranden. Och det ska vara mitt folk. Med andra ord, det börjar med utkårelsen. Det alltså börjar med Guds initiativ. Det börjar med att Gud utkårar det som ska bli det judiska folket. Och det här är grundvalen för den judiska tron. Så istället för att säga att den judiska tron är en bokstavsreligion eller en bokreligion, så skulle man säga att det är en utkårelsereligion. Den bygger på att Gud har kallat det judiska folket. Det är grundvalen. Och det är någonting helt annat än det som sedan kommer i Toran. Det andra exemplet som talar för det här, det är det som vi tror vi kan slå upp faktiskt i andra Mosebok 20. Så kommer ni att se det tydligt. Det är där vi har en sammanfattning av Toran i de 10 orden. Jag sa inte budorden, jag sa orden. Därför så heter det i den judiska traditionen. Det talas inte om budord eller förbud i den mer, utan här talas det om att Gud har talat 10 ord till det judiska folket. Och de kan vi läsa i andra Mosebok 20 kapitel ifrån början av det kapitlet. Och då så säger de judiska rabbinerna så här till oss kristna, att ni kristna, ni har ju helt missförstått det här. Ni säger att det första budet, det första ordet är detta, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Men det är ju helt fel, så räknar man inte den judiska tron. Så nu måste vi se här vad som är det första. Vad är det första Gud säger? Ja, det har du i, vi får kan läsa från vers 1. Gud talade alla dessa ord och sade: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, och så vidare. Det är det första ordet som Gud talar. Och det betyder att det första ordet som Gud talar är evangelium. Jag är den Gud som har kallat dig ut ur Egypten. Jag är den som har frälst dig. Det är det första ordet. Och detta evangelium, att han har kallat dem ut ur Egypten, är grundvalen för det som sedan kommer i form av de 10 orden. Det andra budet, enligt judiskt sätt att se det, är följaktligen: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och det budet och de fortsatta buden som kommer, de följer som en naturlig fortsättning av det första ordet. Jag är Herren din Gud som har frälst dig. Med den grundvalen så ska du sedan därför inte ha några andra gudar jämte mig. Du ska inte missbruka mitt namn, du ska tänka på vilodagen och så vidare. Lagen är alltså inte lagord eller påbud i den meningen som vi vanligtvis uppfattar det, utan är snarare en konsekvens utav evangeliet. Det är en tillämpning utav evangeliet, men evangeliet kommer först. Så tro inte att Toran eller lagen är någonting som kan beskrivas som Guds krav på oss människor. Så uppfattar inte judarna det. Och det tredje exemplet som jag ger er, förutom utkårelsen och det här evangeliska ordet som kommer först. För övrigt så tror jag för min del att det alltid är så, vänner. Du kanske tänker, hur ska jag veta om det är Gud som talar in i mitt liv? Jag tror du har en regel här som man skulle kunna ha det här som en regel. Jag tror det skulle hålla. När Gud talar till dig så talar han alltid först evangelium. För Gud är en Gud som älskar dig och som vill ditt bästa. Han kan förvisso tala strängt in i ditt liv och säga, så ska du inte göra. Kanske till och med smälla dig på fingrarna. Men han säger alltid först evangelium. Därför det finns alltid en frälsningens grundval för det som han ska lyfta in dig i, som han ska ta dig vidare utifrån. Så kan du känna igen Guds röst. Så kan du känna igen Guds vilja. Den är alltid evangelisk. Det tredje exemplet som talar i samma riktning, det hittar vi 5 Mosebok 6. Vi har varit inne på de verserna där tidigare. Det är alltså det som kallas för Shema, den judiska trosbekännelsen. Den börjar i vers 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och så vidare. Här vill jag passa på att göra en liten utläggning. Det står nämligen så här på hebreiska: Shema Israel, Herren vår Gud, Herren är Echad. En, Echad. Och Echad kan förvisso översättas med en, alltså räkneordet ett. För ska man räkna på hebreiska så är Echad det ett. Så det är alldeles riktigt, en monoteistisk syn på Gud. Gud är en person. Men ordet kan också ha nyanser, eller har nyanser. Och en annan sån nyans, det är att Herren vår Gud, Herren är Echad. Han är en i meningen att han är enastående, unik. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är unik, enastående. Vem är som du? Ingen i himmelen, ingen på jorden. Vi känner igen den tankegången från andra gammaltestamentliga ställen. Gud är enastående, han kan inte jämföras med någon annan. Alla bilder, alla namn som vi har om Gud är bara, så att säga, brottstycken. Inga bilder, inga namn förmår att beskriva Gud. Därför att Gud är så enastående, så högtstående. Det tredje nyansen, och som jag egentligen vill lyfta fram här, det är att Echad betyder en i den samma meningen som det heter om att mannen och hustrun ska bli Echad. De ska bli ett kött, förenade. Och det är nog den betydelse som man ska läsa in i just det här. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är Echad. Därför att hela Gamla testamentet och inte minst femte Mosebok handlar om Israels Gud och Israels folk. Jag ska vara eran Gud, ni ska vara mitt folk. Ni ska vara mitt folk, jag ska vara eran Gud. Och vi ska vara Echad. Vi är förenade som man och kvinna. Vi är förenade i ett äktenskapsliknande förbund. Och vi ska aldrig skiljas åt. Det är tanken. Har, som du märker, väldigt lite att göra med att lagen ska reglera vårat förhållande. Det är kärleken som ska reglera förhållandet i det här förbundet. Och när du har den förståelsen, Herren vår Gud, Herren är Echad, då blir fortsättningen begriplig. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Det blir en självklar fortsättning. Så du ser hur viktigt det är att man har en rätt utgångspunkt, när man, i synnerhet när man talar om lagen. Och jag vågar nästan påstå att i vårt land så är det, ja, det kanske inte ens stannar med 90% uppfattar lagen som någonting negativt, någonting som ligger över en och någonting som uppmanar till moralism. Totalt missförstånd. Lagen är en följd utav någonting som är mycket mer grundläggande. Nämligen att Gud har kallat dig. Gud har utvalt dig. Gud har frälst dig, upprättat dig. Gud har ingått ett kärlekens förbund med dig. Det är grundvalen. Sen 400 år senare så kommer uppenbarelsen utav Guds vilja, utav Toran. Som fortfarande inte är lag i västerländsk mening. Jag skulle vilja ha med därför som ett tredje huvudargument i det här. Detta att Torans syfte, skälet till att Toran överhuvudtaget ges till Israels folk, är först och främst att Toran är ett beskydd för Israels folk. Man talar med stolthet och med glädje om att leva under lagen. Därför det betyder för en jude att man lever under Guds vilja eller i Guds vilja. Man lever i Guds beskydd. Kanske man skulle kunna säga som så att man lever innanför lagens ramar. Så länge du håller dig innanför lagens ramar så är allting gott och väl. Välsignelsen flödar, vi har gemenskap med varandra. Alltså akta dig för att gå utanför lagens ramar eller att bara gå din egen väg. För den vägen leder inte rätt. Så hela Toran tjänar det syftet att omfamna det judiska folket. Förstår ni hur fel det blir för judarna när de plötsligt får höra, särskilt genom Paulus, att vi inte lever under lagen? Det är precis tvärt emot vad de är fostrade i. Det är precis tvärt emot hela deras uppfattning om vad det är att ha relation till Gud med. Men det ska vi ta senare. Nu är det viktigast att vi förstår hur positiv lagen är, hur den omfamnar det judiska folket. Och det andra som hänger ihop där med lagens uppgift är ju att lagen visar oss vad som är Guds vilja. För det finns ju många tillfällen för juden när han inte riktigt vet hur han ska leva eller vad som är Guds vilja. Och då blir ju Toran, blir ju så att säga som vägmärken, etiska riktlinjer för det judiska folket. Så de läser ju Toran noggrant och inrättar sina liv därefter. Och det skulle man inte kunna göra om man inte hade Toran. Och när en yngling ska konfirmeras, ska göra sin bar mitzvah, då har man ju fest. Och det, så går det till än idag i Israel. Och då tar man torarullarna och så dansar man ute på gatorna med, runt torarullarna, och höjer upp Guds ord. Och att nu kan också den här ynglingen både läsa och förstå stora delar av Toran. Det är deras stolthet. Hur har det då kunnat blivit så här i våra kristna sammanhang? Och nu så ska du höra. Och det här ska vi inte fördjupa oss i, men jag vill ge det som är nyckel. Och det är någonting vi kommer att komma tillbaka till. Det här ledde till att juden som uppfattade lagen så här positivt, de gjorde ju allt vad de kunde för att följa lagen. Och varje gång de gjorde rätt, om jag säger så, så blir de ju bekräftade utav lagen i sin livsföring. Det betyder alltså att man kommer att läsa lagen som någonting som bekräftar att vi människor gör rätt. Lagen kommer att bekräfta den rättfärdighet som människor kan prestera. Egen rättfärdighet. Det som hände med Paulus framförallt. Det finns ju här hos Jesus också, som vi strax ska se. Men det som hände och blev uppenbart med Paulus, det var att han kom till en annan insikt. Han kom nämligen till den insikten att lagen inte bekräftade hans egen rättfärdighet. Hans egen rättfärdighet räckte inte till för lagen. Istället så såg han de bitar där han inte räckte till. Och då uppstår ju den effekten att lagen vittnar emot honom. Så istället för att berömma sig enligt lagen, så kom han i underläge. När han mötte Jesus Kristus, så mötte han den ende som har uppfyllt lagen till punkt och pricka. Och han plötsligt kom själv i underläge. Och då blev effekten utav lagen, som han skriver också i Romarbrevet, att den överbevisar oss om synd. Det här är egentligen ingen motsättning mellan det judiska sättet och det kristna sättet, utan det blir till en motsättning. Det blir till en motsättning om man så att säga ställer sig med båda benen i det ena eller det andra lägret, om man kan uttrycka det så. Därför att om man har hela sitt hjärta i att göra laggärningarna, då kommer man ju aldrig räcka till. Alltså då blir det ju egenrättfärdigheten och präktigheten som segrar. Å andra sidan, om man ställer sig med båda benen i evangeliet på ett sånt sätt, så att lagen inte längre behövs och vi behöver inte tänka på etik och moral eller någonting, vi lever som vi själva vill, ja, då hamnar vi i andra diket. Men det här är någonting som blir en svår och tuff uppgift för Paulus. Först för Jesus, och det kommer vi se här alldeles strax, inte idag kanske, men gångerna framöver. Först blir det svårt för Jesus att förklara den här till synes skenbara motsättningen, eller hur det här hänger ihop. För det blir Jesu egen person som blir nyckeln till förståelsen. Mer än så kan jag inte säga just nu, för att då kommer vi på villospår. Men jag vill alltså ha sagt att man upplevde Toran som någonting positivt. Det som inträffar när Jesus nu kommer och predikar evangelium, det är ju det som vi har kallat för ett paradigmskifte. Alltså Jesus för in helt nya tankebanor, helt nya förutsättningar. Därför tidigare så hade man då levt i lagen och försökt göra lagen så gott man kunde. Men det Jesus gör, det är att han kommer inte och hjälper oss att göra så gott vi kan. Utan det Jesus gör, det är att han tar med sig Guds absoluta och fullkomliga krav ifrån himlen. Och så tar han med sig det ner på jorden. Och så predikar han att vi ska vara fullkomliga. Och där skär det sig ju plötsligt. För det är två helt olika utgångspunkter. Jesus har inte, så att säga, han står inte med fötterna i lagen i den meningen. Eller han menar inte att vi ska kunna göra lagen. För han förstår att det finns ingen människa som kan göra det. Så det är inte hans utgångspunkt. Jesus har en annan utgångspunkt. Han har Guds egen rättfärdighet, Guds absoluta krav, Guds absoluta gåva som utgångspunkt. Där han själv kommer. Han är ju lagens fullbordare. Han skänker lagens fullbordan till oss som en gåva. Det är det som är evangeliet. Och då uppstår alltså den paradoxen att det som Gud kräver, det här är ett citat från Luther. Det Gud kräver av varje människa med ena handen, nämligen att vi ska vara fullkomliga, det skänker han med andra handen åt var och en som tar emot det. Han kräver att vi ska uppfylla lagen, men han ger oss lagens fullbordan genom Jesus Kristus. Så vi blir delaktiga av laguppfyllelsen genom evangeliet. Det vi ska prestera, det får vi som en gåva. Det är paradoxen. Det är därför jag säger att det är en skenbar motsättning. Därför att det är en paradox. Båda sakerna är rätta och riktiga. Men det här fattar ju inte de skriftlärda. De kunde inte ta emot det. Och det finns många också i kristna samhällen som inte kan ta emot det. Utan på något sätt lever i det gamla paradigmet. Och som lever i sin egen rättfärdighet. Och man ska prestera. Allting blir prestationer. Till och med bibelläsning och kyrkogång och bedjande. Och sånt blir också prestationer. Om man tycker att jag inte är en tillräckligt duktig kristen. Fel utgångspunkt, vänner. Det Jesus gör, det är att han förmedlar fullbordandet. Han förmedlar evangelium. Och när det går in i oss. Och så att säga blir grundvalen i våra liv. Då får vi just det, en grundval för att leva i anden. För att leva ett kristet liv. På något annat sätt kan vi inte leva ett kristet liv. Men eftersom de skriftlärde inte kunde förstå det här. De kunde inte förstå det därför att de kunde inte acceptera att Jesus skulle ha rätt i den här saken. Ja, då blev ju de samtal som utspelar sig mellan Jesus och de skriftlärde. De kom ju att prata förbi varandra. Och man pratar förbi varandra på ett sånt sätt så att de skriftlärde hela tiden får det till att handla om att ja, vi har olika tolkningar. Så de menar att Jesus hade en tolkning men de hade en annan tolkning. Dessutom tyckte de att deras egna tolkningar var bättre än Jesu tolkningar. Men vet, om det handlar om olika tolkningar, då kan vi hålla på och träta i evighet. Jesus, han är med på några stycken sådana samtal. Men framförallt så fördjupar han dem så att det kommer alltid i slutändan att handla om hans egen person. Och det var ju det här som retade de skriftlärde naturligtvis. Och Matteus, han måste nu då i det här avsnittet som vi har framför oss, han måste nu visa, för han skriver ju till judar. Han måste nu visa dem att lagen visst är giltig å ena sidan. Men sen måste han å andra sidan också visa att Jesus har tolkningsföreträde. Att den tolkning som Jesus ger till lagen, det är den som är den riktiga. Och det är precis det vi kommer att se här i Matteus 5. Därför att å ena sidan så kommer vi få höra hur Jesus bejakar lagen helt och fullt. Å andra sidan i de där sex exemplen så kommer vi få höra hur Jesus tolkar lagen. Det vill säga, men jag säger er. Han menar att han har en riktigare tolkning än alla andra. Och då handlar det till syvende och sist inte om olika tolkningar, utan vem är denne Jesus som har auktoritet att säga så här överhuvudtaget. Och det är på Jesu person som vi redan vet allting står och faller. Nu i de här verserna 17 till och med 20 som vi har framför oss, så kommer Jesus med fyra stycken utsagor. Och vi ska ta en utsaga i taget. Och det är helt enkelt, det är fyra verser, så det är en utsaga i varje vers. Alltså först den 17:e versen. Jesus säger: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla, eller fullborda som det står i någon annan översättning. Som sagt, judarna och de skriftlärarna var ju väldigt mån om att hålla lagen högt. De höll den till och med så högt så att man sa att lagen hade funnits innan skapelsens begynnelse. Man menar att lagen var evig, utan början och utan slut. Ni vet, när vi läser i ordspråksboken så läser vi om visheten. Den här visheten är omtalad i Jesus Syraks bok också. Det är den som vi tolkar som Jesus. Det menar man syftade på lagen. Toran fanns där innan den gavs till Moses, så fanns den i evighet i himlen. Den gavs ifrån, det måste ha funnits när den ges. Så tänkte man. Det här, och det betyder ju att lagen eller Toran fick ju nästan samma ställning som Gud själv. Och därför så var den höghelig. När Paulus talar om det här i Galaterbrevet, så bryter han med den uppfattningen. Jag ska se här om jag hittar det i Galaterbrevet 3. Det står nämligen så här i vers 19. Då är Paulus inne på samma diskussion, kan man säga, huruvida lagen är giltig eller inte. Och då så säger Paulus, Galaterbrevet 3:19, vad tjänade då lagen till? Och så kommer det: den blev tillagd för lagbrottens skull, och den skulle gälla in till dess att, och så vidare. Så där säger Paulus att den blev tillagd. Alltså den kom så småningom. Den kom genom Moses. Den fanns inte innan. Det är hans poäng. Men synden fanns ju innan. Abraham och Isak och Jakob och alla de här levde ju i synden, om man får uttrycka det så. Men om det så länge inte finns någon lag, så vet man ju inte om det. Annat än att man kanske kan känna på sig när man gör något fel. Men lagen blir tillagd, säger Paulus, för att man ska veta att man bryter mot Guds vilja. Alltså den överbevisar om synd. Det som jag sa inte är det första syftet med lagen, men som är en effekt utav lagen. Och så säger han att lagen skulle gälla in till dess att den avkomling föddes som löftet gäller. Det ska gälla fram till Jesus alltså. Men när vi kommer in i Jesus, då är vi inte under lagen längre. Då är vi i Jesus. Då är vi inte i lagen, utan då är vi i Jesus. Och det är skillnad. Så lagen har en början och ett slut. Och det här är nytt för ett judiskt tänkande, för så tänkte de inte. De tänkte om Toran på samma sätt som vi tänker om ordet. I begynnelsen var ordet, och ordet var kött. Det var lagen för dem, va? Som har evig betydelse. Så därför så blir det så svårt och så känsligt varje gång man skulle förhålla sig till lagen. Eller man uppfattade de första kristna som att det här med lagen inte var viktigt. Det skar sig ju på en gång. Men ni ser att Paulus säger som han säger. Lagen gäller från Moses fram till Kristus. Den fanns inte innan, den finns inte efteråt. Han använder en bild. Jag tror att ta med, när vi ändå är på den här, gör den här utvikningen, så låt oss göra den ordentligt. I Galaterbrevet 3, vers 24. Där står det: lagen har alltså blivit en övervakare som skulle fostra oss till Kristus. Och så vers 25. Men när nu tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. Och det grekiska ordet här för övervakare, eller tuktomästare står det i den gamla översättningen. Det är paidagogos, pedagogen alltså. Det Paulus gör här är att han använder sig av en bild för att visa precis vad han menar. Det var så att åtminstone i finare romerska hem så hade man ju slavar eller tjänstefolk. Och en av de här tjänarna var anställd som pedagog, det vill säga till att fostra barnen. Och pedagogen, övervakaren som det står här i översättningen, har alltså som uppgift att fostra barnen, att lära barnen hyfs och ordning, att borsta tänderna om man nu gjorde det på den tiden ordentligt på morgonen, sitta ordentligt vid frukosten och så vidare, och uppföra sig som man bör uppföra sig. Och pedagogen hade också i uppdrag att ta barnen i handen och leda dem till skolan. Men när man kom till skolan, till klassrummet, och överlämnade barnen till läromästaren, till läraren, i samma stund som man överlämnade barnen till läraren, så upphörde pedagogens ansvar och läraren stod vid. Den bilden använder Paulus. Han säger så här: ni levde under lagen, men lagen är den som har drivit er till Jesus Kristus. Det är där ni får fulla förlåtelsen. När ni kommer in i Jesus Kristus, då upphör lagens pedagogiska funktion. Så därför så står ni inte under lagen, ni står inte i lagen, ni står i Kristus. För att vi inte ska komma fel nu och spela bort lagen för snabbt, så låt oss då ändå konstatera att livet i Kristus, det är ju ett liv i lagens fullbordan. Så vi är inte utan lag, vi är inte laglösa. Men vi lever i honom som har fullbordat lagen. Och därför kan det sägas om dig och mig också, att vi har fullbordat lagen. Eller vi är delaktiga av lagens fullbordan. Jag är delaktig i honom som har fullbordat lagen. Jag har del utav hans fullbordande. Jag har del av hans rättfärdighet, hans helighet, hans fullbordande av lagen. Här ser ni en som vandrar i lagens fullbordan. Inte därför att jag har presterat det, utan därför att jag har fått det av honom. Det är ju också en väldigt stark motivation för en kristen människa att också vandra i enlighet med det man har tagit emot. Och det är det som kallas för helgelsens kamp eller vandringen i anden. Det finns olika uttryck. Nåja, det var väl bra att vi fick med den lilla utvikningen där. Jag ska bara säga det igen då om vers 17 här, när Jesus säger: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Här fanns ju en tanke bland judarna som vi också måste lyfta fram, och det är den tanken att man tänkte sig faktiskt att en jude kunde leva efter lagen. Och man tänker så fortfarande. Vi säger ju direkt så här, och vi begriper det, att ja, men ingen kan ju uppfylla hela lagen, det går ju inte. Men så tänker inte judarna. Utan de tänker som så att Gud ser till människans hjärta. Och när Gud ser in i en människas hjärta, då ser han människans goda vilja och önskan att få leva efter lagen. Och det är tillräckligt. Därför om du har den önskan att du vill älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft, och vandra i kärlek till Gud och till din medmänniska, då krävs så att säga inte att du är fullkomlig, utan det krävs bara att du vill göra på det sättet. Då räknas du som fullkomlig. Då har du uppfyllt så att säga lagen. För det är det lagen syftar till nämligen. Väldigt logiskt. Dessutom så tänker man så här. Att om det skulle vara så att en människa syndar. För det är så kan tänka judarna också. De vet ju också om att de inte är fullkomliga. Då ger Gud förlåtelse. Då ger Gud sin nåd och barmhärtighet. Och nu, kära vänner, börjar brännas. Därför att just så här judiskt är jag övertygad om att många, många kristna tänker. Man tänker, vi gör så gott vi kan. Och när vi inte räcker till så ger Gud förlåtelse. Detta är inte kristendom. Det är judendom. Vad är kristendom då? Ja, kristendom handlar inte om att du gör så gott du kan eller att du får förlåtelse. Kristendom handlar om Jesus. Det handlar om vem han är och det handlar om vad han har gjort för dig och mig. Tappa aldrig bort det. Så fort du börjar titta ner på dig själv så är du på villospår. Se på honom som är trons hövding och fullkomnare. Den kristna tron handlar om honom. Det han är den kristna tron. Han är livet i ditt liv. Det är det kristna perspektivet. Men ni märker hur hårfin gränsen är. Och hur lätt det är att komma in i egenrättfärdigheten. Det är underbart när man har förlorat kampen med sig själv så många gånger så att man inser att det faktiskt är på det här sättet som jag säger. Att det inte handlar om mig utan det handlar om Jesus Kristus. Det är en stor befrielse. Det är ett gränslöst evangelium att leva av det budskapet. Till vers 17 igen då. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Alltså här talar ju Jesus som en sann ortodox jude. Jag har inte kommit för att ta bort någonting. Jag ska leva helt och fullt efter det här. Han har ju visserligen fog för att säga så, Jesus. Han säger ju inte så för att spela med i spelet. Utan han är ju den som kommer att göra det dessutom. Men han framstår alltså som en riktigt renlärig jude i de orden. Det finns något speciellt med de där orden som kommentatorerna brukar lyfta fram. Just den här formuleringen, tro inte att jag har kommit för att och så vidare. Därför precis samma formulering finns i kapitel 10. Vers 34. Jesus säger där, tro inte att jag har kommit med frid till jorden. Jag har inte kommit med frid utan med svärd. Och då menar man att det är ingen tillfällighet att det är precis samma sätt att formulera sig finns på de här två ställena. Så att kommentatorerna menar, en del av dem i alla fall, att det handlar om det att tro inte att jag har kommit för att så att säga ge er frid här genom lagen och att liksom bädda in det på något sätt, utan jag har kommit för att fullborda lagen, ha kvar kravet, fullborda lagen. Jag har kommit med den rätta tolkningen och det kommer det att bli strid om. Det är vad han säger. Så han ger dem en föraning här när han säger jag har kommit för att fullborda lagen. Men han ger dem en föraning och säger, tro inte att jag har kommit för att upphäva den. Tvärtom, det kommer att bli strid om det. Och i synnerhet kommer det att bli strid om man tänker den tanken också att när Jesus fullbordar lagen så fullbordas ju en del lagtexter på ett sådant sätt så att de ju faktiskt inte behövs längre. Jag tänker nu på de blodiga offren. De texter som handlar om de blodiga offren i Gamla testamentet, de behövs ju på ett sätt inte. De behöver tolkas på ett sådant sätt som att Jesus Kristus är offrens offer. Han är slutoffret. Och i och med att slutoffret finns där, alla offer fullbordas i honom, så behövs de ju i en mening inte längre. Och det här blir det en strid om. Det här är ju inte fullständigt främmande för judarna att tänka på det här sättet. För det hör ju faktiskt till saken att när templet försvann då 70 efter Kristus, sen dess har man inte haft några blodiga offer i judisk tro. Så den judiska tron står inte och faller med blodiga offer, tro inte det. Men det finns ändå där. Men de säger själva då att ja, men det är inte det blodiga offret som är det viktiga, utan återigen, det är ju det att man tänker. Och att man offrar böner till exempel, eller offrar i gudstjänsten på något sätt, annat sätt, andligt sätt så att säga, andliga offer. Men där är ju som sagt ett exempel på vissa gammaltestamentliga texter då. Det kan finnas andra också som inte känns så aktuella när man lever i Kristus, för de är fullbordade på ett sådant sätt att de inte behövs längre. Jag har skrivit upp också en annan vers här. Jag tror att vi ska titta på den med i Romarbrevet 8. Och det är fortfarande samma tanke. Jag märker hur Gud leder mig i utläggningen av det här. Därför att här lyfts fram samma tanke gång på gång. Nämligen vad han har gjort för oss. Att det är det som är den nya grundvalen. Om ni tittar i Romarbrevet 8, vers 4. Så står det så här. Nu har jag bara Hjärts översättning här. Och den är riktig. Men jag vet inte hur det står i de andra översättningarna. Men jag läser sakta så kan du säkert följa med. Det står så här i Romarbrevet 8:4. Så skulle den rättfärdighet som lagen syftar till. För lagen syftar ju till fullkomning. Fullkomlig rättfärdighet. Så skulle den rättfärdighet som lagen syftar till bli verklighet i oss. Som inte drivs av köttet utan av anden. Det står alltså att den rättfärdighet som lagen syftar till, alltså det fullkomliga, det ska bli verklighet i oss. Det står inte att det ska bli så av oss. Det är alltså inte vi som ska åstadkomma det. Det ska inte bli verklighet genom att vi gör det. Utan det ska bli verklighet i oss. Därför att han kommer i oss med sin fullbordan. Och det ser ni ju, det som det står i vers 3. Det som var omöjligt för lagen. Därför att lagen kunde ju inte göra så att vi blev fullkomliga. Det kunde bara tala om för oss vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Men det ger oss ju ingen kraft att göra det. Så det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud när han sände sin son i en gestalt likt vårt kött. Det som synden bor i, för att sona synden och dömde synden i köttet. Och när han kommer in i köttet, in i din kropp, då blir den rättfärdighet som lagen syftar till verklighet i oss. För han är den som gör rättfärdigheten i oss. Samma tanke alltså. Så den här 17:e versen i Matteus. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva. Jag har kommit för att fullborda den i dig. Jag tror att det i Bibel 2000 står inte i oss utan hos oss. Och det är en riktig översättning det också. Därför att en på grekiska kan översättas i eller hos. Och båda översättningar tycker jag är riktiga. Det som talar för översättningen hos oss. Jag har viss förkärlek till den faktiskt. Det är att om man tänker sig i oss. Och så har jag ju betonat det för er nu också. Att Jesus har gjort det här i dig. Då har man ju ett väldigt individualistiskt perspektiv. Men kristen tro är egentligen inte individualistisk. Utan han gör ju det här ibland oss. Vi är ju ett kollektiv. Vi är en gemenskap. Vi är Kristi kropp här på jorden. Och hans fullbordade verk, det flödar emellan oss. Han har gjort det hos oss, ibland oss, för oss, åt oss, i oss kan vi säga också. Men vi måste inte ha det där individualistiska perspektivet. Så det är okej ifall det står i Bibel 2000 att han har gjort det hos oss. Då blir betoningen att han har gjort det hos oss. Hos oss, ibland oss har han gjort det här. I vår gemenskap har han gjort det här. Så man kan säga så här också avslutningsvis om den där vers 17 då. Tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Så att lagen är alltså inte upphävd. Men vi vandrar inte i förhållande till lagen. Utan vi vandrar i förhållande till Jesus och så som han tolkar lagen. Vi förkastar inte lagen. Det behöver inte du och jag göra heller, för den finns ju fortfarande även om inte vi lever under den. Vi lever i Kristus. Men lagen finns fortfarande. Den verkar fortfarande. Den fyller sin funktion fortfarande. Och vi är inte laglösa. Etiken finns. Moralen finns. Men vårt sätt är inte att vandra under detta, utan vi vandrar i Jesu fotspår. Vi vandrar tillsammans med Jesus. Det är han som är det sätt på vilket vi förhåller oss rätt till etiken och moralen och allt andra. Jesus återigen alltså är inte bara grundvalen utan också fullbordandet i ditt liv. Han är A och O. Det är honom som vi vandrar. Det är honom som vi lever. Och du kan aldrig tänka bort det perspektivet att du lever i Kristus. Och att det när du lever i Kristus, när du lever som en kristig lärjunge, det är där fullbordandet ligger. Det är där nyckeln till etiken ligger. Ibland blir det lite oegentligt att tala om kristen etik och kristen moral. Vad är det för någonting? När själva nyckeln är att gå i Jesu fotspår. Det är där du har kraftkällan. Annars blir det ju bara moralism. Det skulle vi skriva in i partiprogrammet. Kristen etik. Följa Jesus. Andra versen, andra utsagan, alltså vers 18 kanske vi kan ta lite snabbare då. Sannerligen jag säger er, för en himmel och jord förgås, skall inte den minsta bokstav, inte ett enda streck i lagen förgås, inte förrän det allt har fått sin fullbordan. Inte den minsta bokstav står det här. På hebreiska så är den minsta bokstaven jod och på grekiska jota. Och det är bara som ett litet komma egentligen. Man skriver bokstäverna som vanligt. Men just när man kommer till jota, då är det bara liksom ett komma. En liten bokstav. En liten prick i lagen. Men Jesus är alltså mån om att säga att inte någonting. Eller vi kan säga det positivt. Allt som finns där i lagen. Det minsta prick ska fullbordas. Och det är också vad vi tror att Jesus gör. Genom sitt liv. Och han gör det. Han fullkomnar den, han ger upp andan på korset. Därför då fullbordar han till och med lagens straffdomar. Dessutom gör han det frivilligt. Han hade inte behövt göra det, för han var ju utan synd. Egentligen är det bara den som är utan synd som kan på ett sånt rättfärdigt sätt ta till sig straffdomarna. Alla andra förtjänar det ju. Men Jesus tog till sig utan att ha förtjänat det. Så han uppfyller lagen, också lagens straffdomar, på ett fullkomligt sätt. Så höga tankar har vi om Jesus. Han säger det själv också. Inte den minsta prick i lagen ska förgå förrän allt det här har skett. I 24:34 så finns ett liknande ord. Vi får avsluta med det ordet tror jag. Där i Matteus 24:34. Där säger Jesus, sannerligen jag säger er, detta släkte skall inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall inte förgås. Ni ser vilka anspråk som ligger bakom Jesu ord och Jesu sätt att uttrycka sig. Alltså inte hans himmel och jord ska förgå, det vet vi ju att det ska vara på det sättet. Men hans ord, lagen ska till och med förgå, men inte Jesu ord. Jesu ord står alltså så mycket över till och med självaste Toran. Och han är den som tolkar det. Vi kan alltså lita på Jesu ord fullt och fast. Amen.